Jimmy.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
är omänskligt.
Ja, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hej på er allihopa. Välkomna till Simpodden, Hultén och Jansson. Vi är framme vid upplaga nummer 252. Och det här spelar vi in under tiden som Swim Open Stockholm pågår. Vi ska bara berätta för att vi hade en inspelning av 252 förra veckan då vi försnackade lite till Swim Open. Men den bara försvann i cyberrymden av någon konstig anledning. Men det är väl lika bra, vi är lite kloka nu när vi har sett vad som verkligen hände i Stockholm. Eller åtminstone du, Thomas, du var ju där uppe i helgen. Och hemma nu, det är ju sista
fredag,
dagen.
Lördag, söndag var jag där, men måndag då står jag till tjänst för Filipstad simklubb senare idag.
Vad bra. Du, vad tyckte du om tävlingarna, tävlingsmässigt där uppe i Stockholm? Eller nere, eller vad man nu säger.
Det är ju ett tryggt arrangemang, tycker jag. Alltså, folk vet vad de ska göra på ett bra sätt. Man känner liksom ingen oro för att tävlingen skulle kunna ta vägen. Det tekniska med easy control, alla olika funktioner, det känns tryggt och säkert. Och tävlingen lotsades fram på ett fint sätt, tycker jag, av spikrarna som tjänstgjorde. Så att i den meningen, ja, jättebra.
Om vi tittar på tävlingen ur två perspektiv, dels själva arrangemanget, men främst, eller först då rättare sagt, tävlingsresultaten. Vad har du tyckt så här långt? Nu har vi en dag kvar, här kan slås ett världsrekord idag, det vet man inte, då är det mycket som ställs över ända. Men så här långt, vad tycker du om resultatkvaliteten?
Nej, generellt sett, utan att ha mätt på varken första, tredje eller åttonde plats, så är det nog lite svagare. Det är inte lika starka landslag som har varit här, och vi fick, om vi nu undantar Sara Sjöström som ju överlevererar varje gång hon är i bassängen, så var det inga sådana världstider här de första dagarna. Förra året till exempel fick vi ju se 200 frisim på 1,41 och delar till exempel. Nej, 400 frisim på 3,41 och delar. Så att, nej, en tävling i mängden när det gäller Swim Open, den flagnar lite kanske. Det kan,
hur tänker du då? Hur tänker du då?
Nej, men först ska det ju sägas att jag är ju jätteglad att tävlingen finns. Det var verkligen nödvändigt när den kom in 2016 med buller och bång och väldigt mycket fräscha grepp. Och det var tv-sändningar, alltså på de vanliga tv-kanalerna. Mer mediafolk på plats. Men sen lite grann så upplever jag efter pandemin att det är lite same same och lite, man känner inte av att man vill ytterligare framåt.
Känns som vilken simtävling som helst, ja, men lite det, extra allt ändå.
Ja, för att trots allt då, så får man ju se väldigt många fina simningar, även om det inte kanske var riktigt, riktigt så skarpt som jag hade hoppats på, med tanke på många länder, många team som var där.
Resultatmässigt, om du går in och tittar på, delar upp det här i sprint och distansgrenar, ser du, är det samma kvalitet över hela linjen eller?
Ja, men om vi tittar då på här sidans 1500 frisim, Viktor simmar på strax över 15 minuter, men han är ganska ensam där uppe. Vi har ju varit vana att kunna ha lite bredare fält där, och detsamma gäller ju då även 800 frisim. Sprintsegrare på, om jag fortsätter på här sidan, på frisim 49 och låga, är ju bra med svenska mått mätt, men ändå inte någon revolutionerande. Det är ju bröstsimmarna, de nederländska, som sticker ut förstås. Även om deras tider här inte kommer att räcka till några medaljer, men de är ju i en annan träningsfas. Så att lite grann mer spets behöver nog till på det internationella formatet. Damsidan hölls ju upp lite bättre av att då Sara uppträder som hon gör, och systrarna Hansson och med flera, så att
sen hade ju Brösimmerskan till Schuten, världsmästarinna,
ja,
som vann 200 Brösim under söndagen.
Ja, och man såg ju kvaliteterna när hon simmade faktiskt. Så att, alltså vi, samtidigt är vi ju bortskämda, det får man ju också komma ihåg, och att det är ingen lätt uppgift att ragga till en tävling och veta att liksom, jag har inte obegränsat med pengar för att få hit bra. Jag kan inte välja precis när jag vill jag ska lägga tävlingen. Så det är ju ett antal förbehåll, och det finns intressen från de svenska sidan när saker och ting ska ske. Och då är det inte så lätt kanske att ragga ihop ett super startfält.
Du, hur ser framtiden ut för Swim Open? Vet vi någonting om det överhuvudtaget? Det flaggades ju i åtminstone lokal media i Stockholm om olika alternativ för att angripa det här med att renovera och få i ordning på Eriksdalsbadet, som är byggt 99 men nu är väl sönderrostat och väl slitet och behöver en makeover. Sades det någonting om detta uppe på tävlingarna?
Ja, jag försökte få några kommentarer av mästerskapsutvecklaren Dennis Fredriksson, också general för den här tävlingen, men det var väl inget mer han egentligen kunde bjuda på än det som var i medierna. Och det är ju då en spännande vår och sommar som står framför oss för att se vart det tar vägen. Men känslan var ändå att han tror att det behöver inte bli så dumt för oss om man tittar i ett längre perspektiv.
Och hur tänker du då?
Ja, nu har ju inte jag läst på det ordentligt, men jag inbillar ju mig till exempel att man gör saker och ting i rätt ordning, att man inte river och stänger innan något nytt är färdigt. Det är ju ett sånt kanske det viktigaste som bör ske då.
Men kan man göra det i dagens läge? Man kan ju inte bygga nytt på samma plats och tro att man ska kunna trolla bort det gamla.
Ja, och det är ju en annan intressant frågeställning, för den där marken kan ju vara populär för andra aktörer som kanske genererar mer
pengar, ja.
Pengar, så att det behöver ju inte, och det behöver ju inte vara illa om det flyttas heller. Det beror ju på var det läggs och hur logistiken kring det ser ut. Så det är många frågetecken, och hoppas att förbundet har både tid och power att vara med och påverka för svensk simnings bästa.
Det snackas ju från kommunalråd i Stockholm om att det är väldigt viktigt att värna rikssimstaden eller nationalarenan för simningar, beroende på vad man kallar det nu. Det kunde man läsa i lokalmedia åtminstone häromdagen, och det finns väl anledning att tro att man inte vill släppa ifrån sig den tanken att man har Sveriges bästa simarena.
Nej, samtidigt tycker jag ju det där är lite ord bara. Därför att i mitt huvud, om vi skulle ha en riksarena, då skulle ju vi kunna bjuda in och ha ett stort mästerskap enkelt där. I kort eller lång bana. Kan vi inte ha ett sånt mästerskap, då blir det ju inte riktigt en nationalarena på det sättet. Det kanske blir en bra träningsanläggning. Och går att hålla tävlingar som Swim Open. Men man skulle ju önska lite högre format på tävlingar.
Det var väl tänkt så från början att man skulle kunna tänka sig att ha till exempel inomhus ett kortbane-EM. Det var ju tanken att man skulle kunna flytta en väg in i 25-man bakåt och bygga in en läktare och så vidare. Men när själva OS-konceptet för 2004 strandades, så blev det ju ingenting av 50 meters arena. Ja, vi får väl se. Men som sagt, lite resultatmässigt då, har du lite mer kommentarer runt det som skedde i bassängen? Vi fick se ett svenskt juniorrekord på 1500 frisim av Tilda Hell. Det var väl trevligt att hon äntligen förpassade Ann Linders gamla rekord i sopsäcken. Det var ett juniorrekord. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, ju från 70, ja, hon var ju 18 år då.
Jag har full koll. Det var från 1984.
Mm.
Men det finns ju ett ännu äldre Ann Linder rekord som Tilda kanske kan ta sig an idag. Mm. Och jag säger idag för vi spelar in nu, det är måndag på Swim Open. Mm. Och det är ju det på 800 frisim som Ann Linder satte bort i Volgograd i en landskamp mellan Sovjetunionen och Sverige.
Mm.
Och då hade jag förmånen att vara med som coach där och med Ann Linder med flera. Och då simmade hon ju på 8.47. Och om man då tittar på hur Tilda simmade sitt 1500 och så lägger till att hon är något snabbare än vad Ann Linder var. Tilda gjorde ju 400 på 4.16 och höga igår. Så finns det ju chans om hon fortsätter och simmar lika klokt som hon har gjort på sina lopp.
Mm.
Hon gör ju som de internationella simmarna gör. Hon smyger in i loppet, ser till att därmed maximera vilken tid, bästa tid man kan få.
Hon har
mycket
ju
kul att se.
Ja, ett bra löphuvud.
Ja.
Du som har varit coachat till exempel Susanne Nilsson som hade svenska rekord. Du reagerar ju väldigt starkt på att om man tittar på svenska simmare idag så är de ju snabbare än vad Ann Linder var. Eller förlåt, men Susanne Nilsson var vid 50-100, men ändå kanske 10 sekunder efter i mål sedan. Och hur kan man förklara detta då?
Ja, det är ju lite intressant att trots då att det ändå är så pass många coacher som har liksom klart för sig och vägleder sina aktiva att göra på det mest optimala sättet, så finns det fortfarande alldeles för många som, ja, om man ska säga misslyckas i sin taktik eller har fel taktik. Men det är intressant ändå att du nämnde Susanne här, hennes öppningstider för att simma på runt 4.20 är ju långsammare än de här som simmar på 4.30. Och då funderar jag på, är det då träningsbakgrunden som gör att de inte pallar den farten, eller simmar de för fort i förhållande till sin kapacitet etc. Det väcker väldigt många frågor. Det borde inte vara så. En öppning på 1.02, 1.03 borde landa på 4.20 om vi pratar damer. Finns lite samma scenarium fortfarande även på herrarna. Så man behöver nog ytterligare skärpa in det här med vad är bästa taktiska upplägget för att nå den bästa sluttiden.
Mm, mm. Jag ska nämna också bara som en parentes att när Ann Linder simmade sitt juniorrekord, då var junioråldern 18 vill jag minnas. Hon var i alla fall 18 då. Tilda Hell är idag 19 när vi har en juniorålder som är lite högre. Det bör vägas in i tänket också. Ja du, Swim Open, sista dagen här idag, den kan man väl om man är lite påläst eller är duktig och tittar på nätet, gå in och se via simma.nu vad som har hänt och händer där idag, va? Låt oss hoppa vidare då till exempel svensk elitsimning har fått en ny ordförande, har vi noterat.
Ja, Ola Strömberg.
Mm.
Det rykte som florerade på bassängkanten i Stockholm.
Mm. Var det bara ett rykte eller?
Nej, det tror jag inte.
De hade väl ett årsmöte?
Ja, de hade ett årsmöte och jag fick det konfirmerat av årsmötets delegat. Så att så är det. Det var ju lite överraskande i mitt huvud med tanke på att nuvarande ordförande Jonathan har inte varit så länge.
Mm. Mm.
Samtidigt var det ett intressant val. Det är ju en som också brinner för simning och har en gedigen bakgrund inom då annan idrott som chef på skidförbundet till exempel.
Mm.
Och själv duktig långdistanssimmare. Vi har haft med honom i podden också för övrigt. Mm.
Men frågan är, han kan ju komma väldigt mycket i motsatsförhållande till simförbundet om han vill driva frågor. och vill göra skillnad. Klarar han av och driva de frågorna mot sina kompisar i landslagsledningen?
Ja, det tror jag ju att han gör. Jag menar, han klarade ju många år när han var i blåsväder från tunga mediaaktörer på sin post i skidförbundet utan att springa och gömma sig, utan stod där ganska trygg. Det var, och mycket av den kritiken var ju också ganska onyanserad. Jag tror han fick kläskott lite för att han inte kom från skidleden. Men ja, men det får vi hoppas att han gör. Sen får vi väl passa på att ställa lite frågor vad han vill med sin ordföranderoll. Men det kan vi ju göra lite längre fram.
Absolut, det ska vi göra, tycker jag. Ja, spännande. Du, om vi nu lämnar den svenska simdammen, jag sa inte ankdammen, men simdammen, och ger oss över pölen och landar i USA, så har det varit en situation där. Först division 2 med massor med svenskar, och sen så hade vi en division 1 omgång där man simmade separat damer och herrar, bägge två i Indianapolis veckorna efter varandra. Gick väl inte så där 100%, kan vi väl säga, för de svenska simmarna. Damerna, Emil Fast, som vi hade lite kontakt med innan tävlingarna, hade målsättning att gå till två finaler. Gick det en och vann en B-final och var väl nog ganska nöjd med det kanske. Och sen på här sidan så hade vi ju Seliger i två finaler, och framförallt så hade vi Robin Hansson med ett lagkapslag som vann 4x2 eller 800 relayen där inne på en tid i laget på under 1.32, individuellt över 1.32. Säljer inte 100% kanske, eller?
Nej, om man då antar ett OS-perspektiv, vi kanske kan också komma tillbaka till OS-perspektivet med en liten återblick på swimopen också då, med den tanken. Men i ditt OS-perspektiv så ska man ju, när det gäller Björn Seliger, tycker jag, vara medveten om den enormt starka utveckling han hade på yardsformatet förra vintern. Alltså det var ju verkligen super, super. Nu är han inte riktigt, han är inte bättre än han var då. Han är ganska nära den formen. Så förhoppningsvis har det ingen större betydelse inför 50 meters formatet som ju då kommer här under våren. Och kan han då utveckla det istället med då samma grundform som han hade förra året, så kanske ändå vi får se Björn i en OS-final på 50 frisim.
Du tror det?
Ja, ibland när man tror så tror man ju lite med hjärtat om man vill och vad man önskar. Nej, men han har ju mycket kvalitet, alltså det är ju ingen tvekan om, stor och lång och kommer snabbt iväg ifrån pallen, och det första 25 är ju våldsamt bra när han simmar, så visst kan han vara en simmare som är i finalen på 50 frisim, det tror jag absolut.
Robin Hansson, då bara har vi för åsikt om hans 200 frisim, var ju med i B-final. Han är inte världens bästa i kortbana. Ju kortare det blir, ju sämre blir han. Eller hur ska du tolka det?
Jo, men lite så är det ju. Och jag hade förmånen att bli uppringd av legendaren Per Arvidsson förra veckan, som ju har sitt hjärta i Cal Berkeley och brukar också åka och besöka NCAA-mästerskapen och gjorde så i år också. Han var ju inne i samtalen att man, alltså det är tufft där i yards, för med tanke på att han har så många som är bättre än honom i vändningsmomentet. Och sen blir det kanske också lite orättvist när man ser hans placeringar, för det är så oerhört tätt på ett NCAA. Alltså det är ju på ett vis svårare konkurrens på ett NCAA än ett OS i många stycken, och det symboliseras ju till exempel av att vi bara har haft 8 stycken genom historien som har vunnit ett NCAA individuellt.
Dessutom var det ju lite knixiga år, för det var ju 5 årgångar som var med denna.
Det
brukar normalt sett bara vara 4 stycken, men nu var det ju alltså 20% fler simmare.
Ja, och om jag då har Per som källa, att han upplevde ju också att de har gjort ett bra jobb i träning och så att förhoppningsvis får vi tillbaka 2021 års eller något bättre Robin Hansson.
Mm. Mm.
Och vilka klarar du att räkna upp de 8 som har vunnit?
Ja, du.
Testa.
Ja, men du har listan.
Jag hjälper dig. Vi börjar 1963.
Ja, det var Per-Ola Lindberg.
Ja, du ser, då har du, och så hoppar vi fram till 80-talets början. Vilka kan ha vunnit då?
Ja, då vann ju Arvidsson i alla fall.
Ja.
Ja. Baron vann inte.
Nej.
Nej, precis. Leidström.
Nej.
Vann inte heller, nej.
Men en skåning som flyger.
Ja, just det.
Micke Örn.
Ja, just det, han vann 200 medley. Södlund vann inte.
Nej. Men
nej, det
var en annan Holmarts än Anders.
Ja, just det.
Pelle Holmarts.
Pelle Holmarts, ja. Det var 4 det.
Ja, sen hade vi en tjej då i början på 80-talet.
Ja, Agneta Eriksson 1985.
Ja, du ser, du var ju ganska koll. Sen flyttar vi fram då till nutid.
Mm.
Och då är det 2 gånger Helsingborg.
Ja, just det. Hansson och Hansson.
Ja.
Ja.
Alltså det är ju en... Det är en kvalificerad skara. Alltså vi har 7 olika som har vunnit OS och vi har 8 olika som har vunnit NCAA. Det säger lite om, för vi har haft många svenskar över där.
Mm,
hur tufft det är att vinna ett NCAA.
Mm. Och sen har vi haft ett gäng som har varit med och vunnit lagkapp också. Däribland har nu Robin Hansson sällat sig.
Så är det, men jag lämnade dem vid sidan av just nu. Och, ja, så att så OS-perspektiv, är det Robin som är fortfarande ett litet frågetecken trots allt.
Mm.
Och skulle man då fortsätta på OS-temat
och titta på de som simmar i Sverige. Ja,
ja, dels kan det ju bli, är det några som man kanske saknade just nu. Isak Eliasson var ju inte med här och simmade till exempel.
Mm. Mm.
Skulle ju vilja se något lopp från honom. Holmqvist kanske tävlar borta i väst nu i början. Det brukar ju vara någon tävling där. Han är ju nummer 4 just nu. Och vi såg Elias
Persson.
Ja, Elias Persson simma nu i helgen. Och han är ju 5:e man i rankinglistan.
Och då snackar du på 4x100.
Ja. För det är ju lite spännande som vi, att de fick nu klartecken och alltihop. Det känns ju kanonbra och jättekul att följa.
Mm.
Men ändå lite frågetecken, för det krävs ju mycket utveckling där för att de ska snudda på en finalplats. Lite frågetecken också på Erik Persson.
Mm. Han var 4 nu med 2:11.
Ja, och tendensen om man tittar på hans tider under säsong har ju blivit sämre och sämre under några år.
Mm.
Och ja, det skapar ändå ett frågetecken när det kostar mycket för honom att simma 100 bröstsim på 1:01 och delar. Och som han nu gjorde individuellt här i Stockholm. Och det är klart att ska man då ner och simma helst på 2:07:00 eller bättre.
Mm.
Så att där är det ett frågetecken. Men sen finns det ju lite grann utropstecken tycker jag.
Mm, berätta.
Jag svarar förstås.
Mm.
Trots att, jag vet inte om man får säga det, kanske är som att svära i kyrkan. Jag tyckte inte att hon simmade riktigt så där bra som hon brukade. Det blev lite hafsigare både på fjäril och frisim.
Mm.
Trots 24:0 i princip och 24:9 på fjärilsimmet.
Mm. Mm. Hon hög väldigt mycket i sin simning.
Ja. Ja, och som hon också sa i sin egen kommentar, det var ju, hon trodde det gick fortare.
Mm. Mm.
Så att hon upplevde ju inte kanske det som vi tyckte att vi såg. Sen är det ju de som har bättre koll på vad som, om hon högg, om hon hade fler armtag. Jag räknade till 21 till exempel på finalen på 54 och så hade hon, nej 22, så hade hon 21 i försöken. Men den som jag tyckte, en, alltså jag har ju varit förespråkare av Michelle Kohlman ska simma ryggsimsträckan på OS, punkt slut.
Mm.
Det är så man ska matcha laget. Nu verkar det inte som hon går några ryggsimsträckor, och det är klart att då minskar ju tycker jag, möjligheterna för henne att vara en aktör där. Och hon var heller inte med mer än på 54 sim, tror jag, nu i helgen. Men istället då så gör Louise Hansson, tycker jag, ett väldigt bra 100 rygg, med tanke på att hon bara en kort stund före hade 104 sim.
Mm.
Som hon fick gå fullt ut. 0035 är ju inte någon som skrämmer en björn på OS i sig.
Nej.
Nej, men det är ju nära hennes personliga rekord i ett läge där hon inte är fullt toppad. Och då lutar det ju lite över mot Louise på den där ryggsimsträckan. Även om vi då tappar psykologieffekten att Sara Sjöström står där på frisimsträckan beredd att simma 50,5 på den på frisimsträckan. Jag hade en liten diskussion med Malin Fransson på DM i det här ämnet. Lite roligt tyckte vi att det finns ett ämne att diskutera, typ en laguttagning i fotboll eller hockey, och så finns det en möjlighet att diskutera sånt även i simning. Det skapar ju lite intresse.
Mm.
Så där höll jag fast vid mitt stora argument då, att man ska ha den bästa där på sista sträckan. Jagandes. Men det är intressant. Louise gjorde det bra. Ett habilt 104 sim. En sekund över sitt pers från OS 21. Kändes inte som något frågetecken. Sofie, stark sista 15 på 50 bröstsim, gör ett bra 200 bröstsim.
Framförallt så tyckte jag var bra att hon simmade 200 ryggsim, eller bröstsim. För att min upplevelse har varit att när hon inte riktigt är nöjd med sin simning, då stryker hon gärna ner sig på 200 bröstsim och vågar inte ta den. Det loppet. Och nu visar hon att nu kan jag simma bröstsim, nu ska jag i simma, och det gjorde hon. Och hon är 2,24 på henne i det här läget. Det var helt okej, tycker jag.
Ja, så att systrarna Hansson känns som att, ja, men då kanske ska hon kanske återupprepar succén, för det var det ju verkligen 2021.
Mm.
Med finalsimning på de båda på tider som de egentligen inte har varit i närheten av sedan dess.
Mm.
Så det kändes bra. Sen blir det ju en svår roll för de här som ska in i truppen. Jag tänker på Hanna Rosvall, satte pers på 50 rygg men var en bit över på 100.
Mm.
Jag tänker på Sara Junevik.
Mm.
Har ju en bit fram till en A-kval. Hennes hopp kanske står till ett 4x100 lag.
Mm.
Där jagas hon av kanske Sofie Åstedt.
Mm.
Eller Elvira Mörtstrand. Men de har också en bit fram för att man ska känna att det går tillräckligt fort.
Mm.
Ur ett OS-perspektiv. Sen får vi inte glömma Viktor Johansson. Han ligger där och cruisar fram så fint, längd efter längd, som en klocka. Varje tillverkare av schweizerur skulle liksom, de skulle bli gråtmilda om de såg Viktors 50-er under 15 minuters körning. Det är läckert att se, tycker jag.
Mm.
Lika många armtag. Han blir lite trött. Då kan det bli något armtag till när han blir lite trött på slutet. Och sen har han sett att han har en metod för att simma det loppet. Och då följer han egentligen det regelverk man har att hålla sig till. Så han är ju ändå en finalsimmare, tror jag, på OS. Han simmar ju också 800 fritt idag. Och idag då, om måndag, om podden kanske kommer ut på tisdag.
Mm.
Så att summa summarum, allt över mer än en medalj på OS är supersuccé. Så tufft är det.
Mm.
När det blir dags för OS.
Och den medaljen tar då?
Ja, det är ju, går ju inte annat än att lägga den bördan på Sara Sjöströms 50 frisim.
Mm. Och har du några mer känningar i dagens läge som kan lukta medalj?
Nej, jag tror ju i så fall att den som är närmast av övriga, det är ju Louise på 104 sim.
Mm.
Det är det. Alltså Där, hon gjorde ju alltså 56 och några delar 2021. Och man kan tro, om man tittar in i hur konkurrensbilden ser ut, att runt 56-0, då är man kanske på pallen.
Mm.
Och det är ju inte orimligt att man har en utveckling på 2/10 på 3 år.
Ja, man kan tycka det.
Ja, och då ska hon simma en dryg sekund snabbare än hon gjorde i det här läget.
Mm.
Till skillnad mot 2021 när hon kom till de här tävlingarna, och då var hon ju lite mer i en bättre form egentligen, i en annan fas. Så att, men sen, ja, sen har du ju lagkapslagarna. Men 4x100 frisim, då behöver ju vi ha en till som simmar under 54 i lång helst.
Mm.
Förutom de tre vi har. Medlillakapp, ja det är klart, världsartist på fjäril på rygg. Nej, på bröst, på frisim. Det vilar ett stort ansvar att få en ryggsimmare på 59-0.
Mm.
Så att tipset får ändå bli en medalj. Och det är den verklighet vi lever i. Och då vet vi ju sen förut att under 7 OS har vi inte tagit någon medalj alls. Och snittet på OS är 1,7 per OS. Och det är 7 som har vunnit guld.
Mm. Och vi kommer ligga strax under snittet i år då, menar du?
Ja, om det, inte det inträffar något exceptionellt under våren, så då får man ju chans att revidera sig.
Mm.
Man behöver ju inte lämna in sin lottsedel redan nu.
Nej, det behöver man inte faktiskt. Nej. Du, är det något mer vi ska snacka om, som till exempel här med funktionärer? Du hade ju starka åsikter om det för ett litet tag sedan.
Ja, jag hade lite för starka och framförallt lite för onyanserade och lite feladresserade när jag gjorde ett utfall mot regelkommittén och det här. Och det, men det är överspelat, det är klart. Jag har pratat med berörda också, så det går att lämna, kan man lämna bakom sig. Men jag har förstått att till exempel Svenska Simförbundets styrelse har bejakat den motion som Neptun lämnade in. Så får vi hoppas att årsmötet också bejakar det. Och då går det ju den färdriktning som vi pratar, alltså enklare och smidigare för de yngre.
Mm.
Om jag skulle...
Och kort bara, vad menar man med det då?
Färre funktionärer.
Mm.
Runt bassängkanten.
Som till exempel hälften av antalet barndomare.
Ja, det är ju ett exempel. Man kan göra det mycket, mycket enklare helt enkelt med mycket, mycket färre personer. Det är ju en del i det.
Mm.
Men här finns mycket kvar att göra. För jag upplever ju ändå när man pratar kring det här att det finns ett litet vi och dem. Där de här i regelkommittén och de som är tävlingsledare och så är som någon motpol för tränarna och vice versa. Så här skulle vi kanske, det skulle behöva jobbas lite grann på kommunikationen och förståelsen här.
Mm.
Så istället för att man försvarar områden. Men det är för krångligt och svårt idag att göra en enkel tävling för ungdomar. Det behöver lättas upp mycket för att vår idrott ska kunna konkurrera med andra idrotter som på ett enklare sätt kan ha färre funktionärer.
Mm. Mm.
Så det kommer vi återkomma till, tror jag, vid många tillfällen.
Ja. Ja, du åker ju på simtävlingar titt som tätt. Du var på Masters SM också. Men du var aldrig i vattnet. Eller var du i vattnet?
Nej. Jo, jag var faktiskt i vattnet mellan första och andra pass på lördag. Simmade själv. Men nej, det vart ingen tävling, utan jag var dit egentligen av två skäl. Det ena skälet för att se, finns det några som helst möjligheter för en simhall som den vi har i Filipstad nu att arrangera det här tävlingen. Och då kom jag fram till, den har blivit inte för stor, den har blivit så stor att det behövs större anläggningar. Och det andra skälet var att vi hade ju två Filipstads simmare som deltog, som vi kollade på också. Så att det var lite kul.
Mm.
Det är ett fint format med masterstävling. Det är ett trevligt format, en härlig stämning och jag förstår alla de som år efter år återkommer, som har varit med kanske i 20 år eller 25 år och så vidare.
Till hösten blir nordiska mästerskap för mastersimma i Malmö ska berättas. Mm. Så att det kan man se fram emot om man vill träna under sommaren och lite av
man
det.
Man ska träna under sommaren.
Ska man det? Ja, vad bra. Ja. Du, du nämnde det själv här att ni, du blandade in Filipstad. Det är väl så att är det idag du ska göra debut på bassängkanten igen i Filipstad efter 40 års frånvaro, eller hur är det?
Klockan 17.00 idag.
Förstår du?
Ja. Och det var lite roligt, jag pratade med tekniske chefen här på morgonen. Han ringde ett ärende för vi har lite, vi ska klara ut praktiskt med vad vi ska förvara, lite olika grejer. Och då frågade han om det och då sa han, jag tror jag ska komma upp och titta på det när du är tränare. Och jag kommer ihåg att när jag började då i simklubben, kom tillbaka från Göteborg, så hade jag folk som satt och tittade på när jag hade träning. Mm. Alltså, det var lite roligt.
Du tycker om att uppträda i sådana här sammanhang?
Nej, det vet jag inte, men det är ju ett sätt att skapa också intresse för vår sport, så att det triggade ju mig lite grann. Så att jag hoppas tekniska chefen kommer upp, så kommer han att inse att det här är ju en ganska spännande och komplex idrott vi håller på med. Mm.
Och då är det alltså debut för officiell träningsdebut i nya, ja, Filipstad simhall.
Ja. Och då är det mastersgänget på ett 20-tal simmare som uppträder. Sen börjar vi med alla simskolekurser. Så nu har vi inskrivet i Filipstad nästan 60 stycken på ungdomssidan. Mm. Och sen har vi inskrivet 30 stycken i Storfors, 2 mil härifrån. Mm. Och det är ju ur de kadrarna sen vi förhoppningsvis ska få några som börjar simträna under hösten. Ett par gånger i veckan. Och sen med ytterligare påfyllnad med simskolekurser. Så att det är ju ett väldigt spännande skede. Och jag kommer då coacha de här mastersimmarna 3-4 gånger i veckan initialt.
Oh, jävlar, 3-4 gånger.
Ja, men de har lite valfrihet för att det ska passa alla, så att alla inte där alla gånger. Mm. Men jag lovar i det här inkörsporten att ställa upp 4 gånger i veckan. Och sen förhoppningsvis är det några som vill simträna lite mer och så. Då får man väl kanske hjälpa till på ett hörn där också. Mm. Mm. Om inte de små blir rädda för om det kommer en gammal gubbe.
Nej, det kan ju vara det.
Ja, då får man liksom ta sig an det på ett pedagogiskt sätt.
Hur du nu ska klara det.
Hur jag ska klara det. Men jag tycker mer skulle uppmuntra och säga, kom och se vår träning idag. Jag tror faktiskt att en del människor tycker det skulle vara lite spännande att se allt. Hur svårt och high tech det faktiskt är att coacha en simmare på hög nivå.
Du, vad heter den här simhallen?
Spångbergshallen.
Ja, den fick ta det gamla namnet alltså.
Ja.
Ja. Det är inte 2.0 eller något sånt där, nej.
Nej. Jag tänkte mest att de skulle ta Thomas Jansson
simarena,
men ja.
Det blev inte
jag
så.
Vågade aldrig föreslå det.
Nej, nej. Ja, det var nog bäst. Man ska aldrig bygga monument av levande personer. Det har vi lärt oss åtminstone i den staden där jag bor.
Ja, det är sant. Det var lite skämt åsido, men det förstod du. Men nej, Spångbergshallen, ja, heter den. Och det är ett vedertaget begrepp hemma där. Att
ja, ja.
Det låg den förra och det låg, har det legat 2 generationer utav restauranger.
Okej. Okay.
Mm. Den första från 1900-talets början som fick rivas i början av 40-talet. Mm. Så byggdes det en ny då, 40 eller 41, och den brann 1967.
Och så blev det simhall.
Så blev det simhall där.
Så det har varit våta
punkten i stan.
Ja, våta varor hela tiden.
Våta varor hela tiden, ja.
Ja, ja, härligt. Jaha, har vi något mer att säga till mänsklighetens fromma nu? Eller ska vi dra upp lösen? Har du något mer att tycka till om?
Nej, jag ser fram emot nästa gång. Redan nu.
Ja, vad bra att du säger det så. Detta var i alla fall simpodden 252 på stark väg mot 500, det skulle någon sagt, men vi vet ju inte om vi hamnar där. Men vi får väl se. Vi säger väl så här, tack och hej. Får du göra lite nytta i samhället, Thomas, och jag ska göra ungefär samma sak. Så tackar vi er som har lyssnat denna dag. Hej och tack. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre så det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, det gör vi, Bosse, vi drummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.